Ja. Efter Lena och Per Eriksson heter jag och jobbar tillsammans med Marlene och Kalle och på det vi brukar kalla FIM i skolan, eller Regioner barn och unga heter vår enhet. Jag som då har jobbat med filmpedagogik ganska länge och innan dess varit väldigt filmiskt intresserad. Jag har burit med de här två citaten väldigt länge. Framförallt det här undre. Absolut sanning förstås. Man då liksom själv reflekterar till vad man då lärde sig från de här filmerna då, under den tiden som man själv gick i skolan. Jag växte upp, gick i skolan framförallt under 80-talet. Och då lärde man sig att skolan är så här.
Past the, anyone? Anyone? The tariff bill, the Holly Smoot tariff act, which anyone raised or lowered? Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we
have... Ja, nu är det eleverna som har sjunkit ner i den stora depressionen här. Den här läraren kanske skulle ha behövt ett annat typ av läromedel för att berätta om depressionsspåren i USA. Använd filmen kanske för att få igång eleverna. Då hade han också kanske kunnat utvecklas till en sån där lärare som också vet, det andra alternativet som man då kunde se skolan i när man tittade på film och man lärde sig om skolan. Och det är ju den där liksom yberläraren som i slutet av filmen går liksom blir saluterad med och captain your captain. Så det är liksom två ytterligheter. Och det, den där senare, jag såg precis en undersökning, eller vad man säger, en omröstning som man har gjort i England, där lärare över hela England hade fått rösta fram vilken de tyckte var den bästa skolfilmen. Och naturligtvis vann ju då Döda poeters sällskap, för självklart vill ju alla lärare vara Mr. Keating. Om man då ser liksom på vad Mr. Keating gör, så är väl det att han bryter mönster. Han undervisar ju fortfarande egentligen där som skolan alltid har tänkt att de ska undervisa. Och i det fallet så handlar det om poesi och litteratur. Och det är väl också ganska många som har använt Döda poeters sällskap för att angripa till exempel poesi och litteraturundervisningen. Så det är ett sätt. Men om man nu ska göra det, om man nu ska ta filmen och flytta in den i klassrummet, så ställs man direkt inför ett slags vägval, skulle jag säga. Och en problematik som man på något sätt måste ha klar för sig, tror jag, innan man ger sig in på den där resan. Och det är ju det att precis som filmen i den kultursfären är väldigt tudelad beast som står med ena benet i kulturen och den andra i någon slags nöjesindustri-business. Mycket tydligare så än många andra utav konstarterna, och en utmaning att brottas med. På samma sätt blir det liksom man lyfter in kulturen, och i det här fallet av filmen i skolan, så hamnar man i att vad ska jag ha filmen till? Varför är den där? Filmen är ju dels ett konstnärligt forum. Men kanske är det så att jag då ska använda Döda poeters sällskap för att vi ska ha en poesiövning. Och det handlar om att man pendlar mellan det som jag då lite tillspetsat har skrivit, filmen som uttryck. Som då kan vara filmen som är det konstnärliga uttrycket, filmen som en upplevelse av olika känslor, former. Och det andra fallet då, filmen som verktyg, vilket är då liksom det pedagogiska verktyget, det vill säga att jag använder filmen för att nå någonting annat, ett annat pedagogiskt mål, för att uppfylla Lgr 11, eller vad det nu kan vara. Jag använder... Men det klassiska exemplet är naturligtvis Schindlers list för att vi ska prata om andra världskriget och förintelsen. Använder filmen som ett verktyg för att nå någonting annat. Så det är liksom då, men de där följer ju med hela tiden. Och det är därför jag tror att man måste vara var varsa båda två. Man då ser som på en gammal klassisk, fantastisk svensk barnfilmsklassiker, Hugo och Josefin, så är det en film som precis som Lärare på ett sällskap går att använda som en litteraturövning, för det bygger på böcker. Maria Gripes böcker om Hugo och Josefin. Så det går liksom att ta det och analysera hur förhåller sig filmen till boken och kanske få eleverna att läsa boken genom att använda filmen, få dem att skriva, få dem att analysera texten. Det handlar om läs- och språkundervisning. Samtidigt så är ju Hugo och Josefin en fantastisk barnfilm som använder ett väldigt utstuderat filmspråk, ett poetiskt filmspråk, för att förflytta oss in i Josefins ögon, ett väldigt ärligt barnperspektiv. Där Kjell Grede, regissören, och hans team har jobbat för att liksom förflytta oss dit. Och hur gör de det? Vad är det för verktyg, för filmiska verktyg som de använder för att få det att hända? Ska man använda filmen som verktyg, så måste man också vara medveten om filmen som uttryck. Man behöver ha en viss kunskap om de sakerna. För jag tror att även om slutmålet är att uppfylla LGRL 11, så kommer det gå mycket, mycket bättre om man också har använt uttrycket. Och det som händer då, det är det att vare sig man arbetar med filmen enbart som uttryck eller som verktyg, så måste man göra de här sakerna som står där uppe. Man måste se på film, man måste samtala om filmen, och för att också få den stora fulla förståelsen, också vara med och skapa och återskapa film. Alla de tre sakerna är väsentliga delar av en lyckad filmpedagogik eller kulturpedagogik överhuvudtaget. Och jag har redan nu då varit inne en hel del på just det här vikten av samtalet. Jag ska återkomma till det lite senare. Gör man då det här, se och samtala och skapa, så berör man också vad vi brukar kalla tre olika kompetenser. En kritisk kompetens, en kulturell kompetens och en kreativ kompetens. Har man alla de tre delarna, då är man vad vi då skulle kunna kalla som filmkunnig. De här tre kompetenserna är också någonting som används i ett bredare perspektiv, som inte bara har med film att göra, utan man använder det även när man pratar om mediekunnighet och annan typ av kunnighet, där filmen då blir en del. Och på senare tid så har vi i Sverige börjat prata om ett begrepp som heter media- och informationskunnighet. Förkortningen MIK, gillar jag akronymer, eller hur? MIK ska ni lära er. Det här är en revolution, jag tror ingen, men det är det. Jag har jobbat med det här snart 15 år kan man säga. 14 av de åren har jag typ hållit på med att debattera vad media literacy betyder, för vi har inte haft ett svenskt begrepp. Så för det första så diskuterar man internationellt vad media literacy är och vad det innefattar som ett begrepp. Och i Sverige så har man sagt att tänk om vi hade ett literacy begrepp på svenska. Vad fantastiskt det skulle vara. Sen kom en universell förslag från UNESCO på en slags läroplan som de tyckte att skulle kunna bidra till att ge en slags miniminivå på kunskap i en slags mediekunnighetsperspektiv för hela världen. Och det blev inspiration till att översätta det och anpassa till en svensk kontext. Och inblandade var Nordicom, Skolverket, UNESCO-rådet, Medierådet, vi på Filminstitutet, Utbildningsradion, och jag glömde säkert om. Och då har man då enast till ett svenskt begrepp som är medie- och informationskunnighet. Annars litar det där med att alla måste få vara med. Men det är ändå en revolution på det sättet att nu har vi enats om det. Så nu kan vi alla använda det här begreppet och gå vidare och liksom göra det som faktiskt är viktigt att arbeta. Och i den här liksom då ekologin så kan man säga att det finns 9 olika kunnigheter. Var det 9? Ja. Den femte kunnigheten är en. 12. Check. Ja, ni ser. Jag skulle bara kolla om ni hade lärt mig. Så alla de här kunnigheterna då bidrar till att för att vara medie- och informationskunnig så måste man så att säga klicka av alla 12 siffror. Självklart, från vårt perspektiv så är filmkunnigheten lite viktigare än de andra. För mig tycker jag att filmen, när det handlar om medier så är det väldigt viktigt som handlar om rörlig bild. Och hur vi berättar med rörlig bild kommer ju från filmen. Det är i filmen som vi har jobbat fram bildspråkets grammatik. Det är där vi har liksom utforskat det och skapat det som man nu då använder inom nyheter eller reklam eller vad det nu är. Så filmen är ju basen för det rörliga bildberättandet. Så självklart så tycker vi att den är liksom lite viktigare än de andra. Det här är ju på ett sätt då en skolanpassning av filmpedagogiken. Och för mig så är det ytterligare, alltså jag tror på det här för att det gör att vi kan ta ganska mycket historia och sätta bakom oss. Men det gör ju också det att det är mer fokus på filmen som verktyg i den här cirkeln än filmen som uttryck. För det är inte så många av de andra cirklarna som egentligen har den problematiken. Utan den är liksom lite unik för filmen bland de andra kunnigheterna. Och men samtidigt så tror jag på att det är här som ni kan hitta ett hem i skolan. Det är här som i det här begreppet där filmen kan få en mer naturlig väg in i ett utbildningssammanhang. För att anpassa det till liksom en modern värld, ett modernt kommunikationssätt. Där man också kan lyfta in begrepp som att det handlar om en demokratirättighet, att man måste få lära sig det här. För att kunna bli en aktiv deltagare av den värld vi lever i. Och som sagt, och precis som jag då sa här inledningsvis, hur man ändå vänder och vrider på det, även om vi anpassar oss till det här mitbegreppet, det filmen kanske du som lyfter lite mer åt verktyg, så kommer jag ändå återkomma till att gör man det, då måste man se och samtala och skapa, och då måste man röra filmen som uttryck. Och då blir det viktigt att prata om filmen som ett konstnärligt uttryck också. Man måste vara medveten om det hela tiden. Så därför så tror jag ändå på att det där liksom, den där cirkelekologin fungerar. För att det där ska ske då, så är en av de viktigaste sakerna att inte vara rädd. Vi har redan berört det lite. Det har varit en av filmens absolut största utmaningar. Att den har skapat rädsla i vad den gör med våra unga då, framförallt. För det är de som är lätt påverkade. Susanne var inne på det. Bengt var inne på det. Det är ett problem. Vi måste liksom bli lite modigare. För det handlar inte bara om att vara modigare i vad det är vi visar för bilder. Det handlar också om att vara modigare i att släppa in filmen i klassrummet som då kommer orsaka ett visst kaos. Framförallt kanske ett enkelt exempel naturligtvis om man ska arbeta med filmen som ett eget skapande projekt. Det kommer absolut bli kaos. Som lärare eller skolpersonal eller pedagog så handlar det om att låta det ske, att låta det kaoset veta att det händer, men hela tiden ha koll på det pedagogiska målet, vad det är vi värd. Och väldigt mycket av den forskning som finns, den lilla forskningen som finns på det här området då, nämner just det här, att det är en av de viktigaste delarna, att våga släppa in det här kaoset som också då är kopplat till i stor del barnens egna erfarenheter. Det handlar om att låta barnen ta med sin egen bildvärld in i klassrummet och låta den få ta plats där. Använda den för att utforska den tillsammans i pedagogiken. Gör man det så kan man också då säga att man jobbar med lite olika former av estetik. Då finns det några begrepp som kommer ifrån några forskare på Malmö högskola som har delat upp det i vad de då kallar kommersiell estetik, modest estetik och radikal estetik. Jag har gjort en högst lekmannamässig översättning av det. Jag ser det anpassat sig till en slags finpedagogisk sammanhang. Den kommersiella estetiken då kan sägas vara elevernas estetik. Elevernas egna filmupplevelser, kanske enkelt uttryckt Disney då. Den modesta är liksom den undervisning som skolan vill göra. Utifrån filmperspektiv vet jag inte riktigt, för att det är inte så att vi har några större krav på att man, vad man ska kunna bocka av. Det finns ju riktigt krav på filmkunskap i gymnasiet, så låt oss säga Bergman då, kanske man ska ha koll på. Och den radikala är, i min tolkning då, när de här två så att säga går hand i hand och utmanar sig själva. Man pushar sig lite, tänger på gränserna och utforskar de här två delarna tillsammans. Jag ska prata lite mer om det, jag ska ta ett litet kort filmexempel. Det här är faktiskt en modern svensk barnfilmsklassiker. Som jag plockar upp här igen. Jag har inte visat den här på kanske 5 år. Men då, ni som har varit med ett tag har säkert sett den, för då körde vi den igen. Men det känns kul faktiskt nu att köra den igen. Lite av ett svenskt barnfilmsarv. Det som vi vill att de ska kunna, det som de kan plocka av i LGR11. Och förhoppningsvis så använder man ju också filmen att gå ytterligare ett steg och utmana både skolan och eleverna och kanske hitta någonting helt nytt. Man vet inte riktigt vad man kommer få ut av det. Men man har använt det tidigare, man har en viss erfarenhet och det gör att man vågar ta det här steget för att se vad kommer vi uppnå med det här projektet. För mig så är det viktigt att alla de där tre delarna finns närvarande. Så att det inte bara blir ett enskilt projekt där man ska göra ett dokumentärfilm om en dag i sitt liv och sen så får man inte möta filmen om en gång. För de som man måste liksom få tid att utforska liksom hela det där perspektivet. Det här var ett exempel på när man utmanar, kanske liksom då kommer ifrån det skapande delen, men det samma sak gäller ju i tittandet, seendet, filmupplevelserna. Vi måste låta eleverna visa och se sina egna filmer. Men vi måste också låta dem få se de filmer de inte visste att de ville se. Och här är det också liksom, även utmaningarna, alltså filmerna som även utmanar lärarna, filmerna som är lite modigare. Och som kanske inte är lika tydligt är kopplade till ett pedagogiskt mål, utan de har kanske den där konstnärliga kvaliteten. Till exempel som Hugo och Josefin, som gör att det är svårare att helt liksom anpassa. Det måste man ju också få utforska. Och när man gör det så är det ju av högsta vikt att man då också pratar om dem. Och har ett fördjupande filmsamtal. Oavsett om man enbart använder filmen för att utforska filmens uttrycksmedel eller om man gör det för att man egentligen ska prata om förintelsen. Oavsett det så måste man bemöta den filmupplevelse man har haft om man använder filmen på det sättet. Och då kan man också upptäcka att olika saker händer. Till exempel så tror jag också att man kommer bli varse om en viss typ av stereotypt berättande, en viss normkritik, det som Josef var inne på lite inledningsvis. Om man låter eleverna reflektera, tar sig den tiden. Gör man det och använder filmen på alla de här sätten och också låter dem skapa egna bilder, så kommer man upptäcka att vissa elever blomstrar. För det man ger dem är att de hittar sitt kommunikationssätt. Det visar liksom när man arbetar med film, så visar att många elever har inte texten eller talet som är de mest naturliga sätten man kommunicerar på i skolan som de mest naturliga. För vissa så känns det mer naturligt att uttrycka sig med bilder eller rörliga bilder. Och det finns exempel på det. Maria Södring heter en lärare och forskare nere i Skåne i Lomma som har tittat på och använt film i sitt klassrum. I det här fallet så har man tittat på sjätte sinnet. Och sen så skulle eleverna i efterhand då skriva om saker som hände i det man kallar tomma rummet, alltså det man inte ser i bild. För vissa elever var det jättesvårt. De hämmades av att de inte hade liksom skriftspråket. Men de fick använda film att göra samma sak, så blomstrade hade hur mycket idéer som helst. Då hittade till exempel Björn då här, hittade sitt sätt att kommunicera och fick känna en, växte med det och fick ett självförtroende, fick en annan tyngd i klassrummet. Och alla måste få möjlighet att hitta det och få använda det vid flera tillfällen, när vi ett filmprojekt i trean och i sexan och i nian. Alla de här sakerna som jag har pratat om nu finns i den här boken som jag har skrivit. Det är de här aspekterna som vi diskuterar. Uppdelningen ser ut på det här sättet. Många reflekterar och återberättar mot varandra. Men alla har gemensamt, kan man säga, att de berör den här typen av diskussioner och problematik. Vissa kapitel som de inleder är lite mer teoretiskt övergripande. Andra kapitel lite mer handfast. Maria Södling, som jag nämnde, har skrivit ett kapitel till exempel. Eva Westergren, som sitter där borta, som har rest land och riket runt i många år och lyft fram filmsamtalet, skriver ett kapitel om, om filmsamtal. Vår förhoppning är självklart att det här ska bidra till att öka medvetenheten om filmens möjligheter, men också hela aspekten av filmpedagogik. I och med liksom teknikrevolutionen så har väldigt mycket fokus hamnat på skapandet i skolan. Det är jätteroligt. Men man får inte glömma bort de andra delarna. Att se och samtal. Inte minst samtal. Ja, jag hade dragit ut ytterligare några kapitel där bara. Hoppa fram till det här kapitlet som Eva Westergren skrivit. Så just om man kan prata om fördjupande filmsamtal, så kan man göra det utifrån vissa olika teman. Och eftersom vi har Bobodagen så tänkte jag bara visa ett litet klipp från Vi är bäst som avslutning. Som ett exempel på en film och en scen där man kan hitta jätteintressanta saker i samtal med elever. Framförallt och kanske utifrån attityder och identitet.
Det finns en lista då.
Ja, vänta.
När man skriver upp, lyssna nu. När man skriver upp sig på den här listan, då får man en rättighet. Spela. Vill du komma med det?
Om de inte kan sänka, då vill du också spela. Nu. Ja, vi vill spela. Vi har också band. Ja.
Har ni band?
Ja.
Gud, varför kunde du inte ha sagt det? Hur länge har ni spelat då?
Ett tag. Vi vill spela det. Nu.
Tack för mig.